Välkommen till Sommar i P1 med Kumlaanstaltens chef Jacques Mueppo som ska berätta om sin resa från Kongo till Kumla.
Juni 1960, utanför Palais de la Nation, Kongos riksdag i huvudstaden Kinshasa, står tusentals kongoleser, belgare och internationell media. Det är Kongos självständighetsdag efter att ha varit en belgisk koloni i 52 år.
L'indépendance du Congo.
Den belgiske kungen talar.
Par le génie du roi Léopold II.
Han hyllar sina släktingars bedrifter i Kongo. Stämningen förändras. 10 miljoner kongoleser uppskattas ha dött under belgarnas brutala styre. Plötsligt ställer sig en ung självständighetskämpe upp. Han heter Patrice Lumumba. Han har inte planerat ett tal, men besvarar kungen med orden: vi har uthärdat förolämpningar och slag morgon, middag och kväll bara för att vi var svarta. Idag påbörjar vi en ny kamp som kommer att leda vårt land till fred, välstånd och storhet. Kongoleserna jublar. Patrice Lumumba blir en hjälte och under några månader Kongos statsminister. Men varken han eller självständigheten löser landets problem. Nästan direkt efter självständigheten utbryter ett inbördeskrig. Det kallas för Katanga-kriget och FNs fredsbevarande insats sätts in. Sverige är ett av de länderna som bidrar med en stor militärstyrka. Under kriget missar många människor liv. Bland dem återfinns oförberedda unga svenska soldater. Även frihetskämpe och statsminister Patrice Lumumba arresteras och dödas. Men också FNs generalsekreterare som dör i en flygolycka. Det är svensken Dag Hammarskjöld som störtar i ett plan vid gränsen mellan Kongo och Zambia. I Katanga. Vid exakt samma tid i samma Katanga-provins föds jag. Jag är bara en liten pojke. Jag vet inte att det är krig, vad det handlar om eller vem Dag Hammarskjöld är. Jag vet inte heller att jag 30 år senare kommer att tvingas fly till just Dag Hammarskjölds land. Hur slutar kriget då? Jo, översen Mobutu Sese Seko trädde fram. Mobutu gör en statskupp och blir själv utnämnd president. Han lovar att lämna tillbaka makten till civila politiker så fort han hunnit återupprätta ordning och reda och fred i landet. Lägg namnet Mobutu på minnet. Det återkommer flera gånger i den här berättelsen. Han är anledningen till att jag blev svensk medborgare, sitta här idag och berättar om mig själv. Jag heter Jacques Mueppo och det här är Mitt sommar. Följ med mig nu så ska jag berätta hur allt hänger ihop. Hur det som började i Kongo slutade med Kumlaanstalten. Varför jag pratar franska bättre än svenska. Hur mitt liv går ut på att lyssna på människor och att jag önskar att du gör detsamma för mig.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. Et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme comme ils disent. Thank you.
Jag växer upp i Bel Air, inte samma område som i Fresh Prince of Bel Air. Mitt Bel Air ligger i Lubumbashi, Katangas huvudstad. Och man säger Bel Air. Det är ett av de finaste residensområden, byggt av belgarna med gigantiska gula vita villor. Runt husen sträcker sig gräsmattor och gatorna är döpta efter blommorna som växer i området. Min pappa promenerar där alltid med vår stora vita hund, Dog. Pappa Bruno går runt med hunden på området och sjunger fina franska visor av Yves Montand, Charles Trenet och Maurice Chevalier. Jag tycker mest att det är pinsamt eftersom han sjunger så högt han bara kan och barnen på området skrattar och härmar honom. Pappa säger alltid saker till mig som du kan, du är stark. Han ger mig en slags grundtrygghet som gör att jag har mod och styrka att säga ifrån senare i livet. Min pappa sticker ut på området. Han är lång och elegant och byter sina kritvita skjortor ett par gånger om dagen och doftar alltid av samma italienska eau de cologne, Acqua di Parma. Han skriver brev med fin reservoarpenna och anstränger sig att prata franska på ett sätt som påminner alla om att han har läst juridik på universitetet i huvudstaden och haft fransmän och belgare som lärare. Hemma hos oss uppfostras vi till att leva med klass, som pappa sa det, avoir de la classe. Han vill nog så gärna passa in i bilden av de som kolonialmakten kallar för évolué. Alltså en civiliserad kongoles som är så nära den vita mannen man kan komma. En liten rangordning och kriterier som ingick i belgarnas bedömning. Évolué betyder utvecklad och är taget från substantivet evolution och hänvisar till Darwins evolutionsteori. Enligt belgarnas bedömning tillhör min pappa de som har utvecklats och lämnat den så kallad primitiva fasen. Det betyder att man pratar franska, lämnar afrikanska traditioner och seder, ofta har tjänstemannajobb och försöker anamma den så kallad överlägsna västländska civilisationen. Den som har varit förtryckt har tyvärr en tendens att upprepa samma sak med sin omgivning. Stereotyperna försvinner inte bara för att belgarna lämnar landet utan upprätthålls långt efter självständigheten. Framförallt av stora delar av medelklassen som själva tagit över butiker, verksamheter och högre befattning i samhället. Vi lever i residentområdet Bel Air för att pappa har ett bra jobb. Han är chef för gränskontroll för Katanga-provinsen. En parallell tullverksamhet vid sidan om nationella tullverket. Myndigheten ansvarar för kontroll över in- och utpassering av goods. Myndigheten är helt fri att bestämma vad som ska beläggas med avgifter. Det låter lite märkligt med två tullverk. Men då försvarar man det med att Kongos gränser är enorma. Att det vanliga tullverket inte anses räcka för Afrikas näst största land. Kongo gränsar till 9 länder och är 5 gånger så stort som Sverige. Tyvärr betraktas myndigheten av många som en parallell organisation som inte effektiviserar, utan snarare berikar makthavare. Men det får jag reda på långt senare. Det här är den kongolesiska artisten Papi Tex som sjunger om vikten av att hålla ihop familjen.
Famille bonga kaboye Famille sala kaboye Bala tata pe mama o Malamu ba yokanaka Malamu ba sanganaka Wale salinde li sanga E balaki la ya ya e Garçon mokuna ngoma Atombo li famille oyo Apesi angolo kumo
Ali Boumaye Ali Bumaye. Så skriker min bror Kazadi och jag mot en lite svartvit tv i vårt hus. Jag är 10 år och alla barn i området ropar samma sak. Ali, döda honom. Det är den 30 oktober 1974 och det största eventet sedan självständigheten. Boxningsmatchen mellan George Foreman och historiens mest kända boxare Muhammad Ali. Det är inte bara en boxningsmatch. Det här ska sätta Kongo på världskartan. Det är Kongos president, eller diktator, Mobutu Sese Seko, som vill vara med att arrangera världens största boxningsmatch i Kinshasa. Det kostar Kongo $1 miljoner, men för Mobutu fyller boxningsmatchen ett politiskt syfte. Muhammad Ali står för det han själv gör. Ali är mot imperialismen. Han har lämnat kristendomen och konverterat till islam, bytt namn från Cassius Clay.
Why don't you like to be called Clay anymore?
No, Clay was not my name. Clay was a white man's name. It was a slave name. And I'm no longer Clay, I'm no longer a slave. So now I'm Muhammad Ali.
Muhammad Ali predikar back to Africa, back to the roots. Vilket matchen i Kinshasa blir en symbol för. Mobutus nya politiska inriktning handlar om detta. Att kongoleserna ska frigöras från den västländska kulturen och återbli autentiska. Han döper om alla städer vars namn påminner om den belgiska kungafamiljen. Leopoldville blir Kinshasa. Elisabethville blir Lubumbashi. Mobutu låter staten ta över näringslivet och nationaliserar all affärsverksamhet. Kasta ut bergare och ser till att kongoleser tar över. Slips och den västländska kostymen och kavajen förbjuds till förmån för kongolesiska traditionella kläder. Kvinnorna ska bära maputa, färgglada mönstrade dräkter. Männen ska bära abakos, en enklare form av kavaj. Förutom kläderna så tas västländska namn bort. Jag kallas inte för Jacques under 20 år, utan bara Mwepu. Mobutu själv bytte också namn till Vamenu. Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga. Vilket på hans stamspråk betyder krigaren som går från seger till seger och som ingen kan stoppa. Diktatorn bytte till och med namnet på hela landet. Kongo blir Zaire. Den här politiska linjen kallas Zairianisering. I en hel vecka har vi matats med Muhammad Alis trash talk.
I'm gonna prove I'm the greatest. I'm gonna prove to you I'm the greatest. We gonna prove to the world I'm the greatest. This is my last fight.
60 000 personer är på plats för att se den världskända matchen Rumble in the Jungle. När Muhammad Ali vinner på knockout. Jubel ekar genom hela Kongo. Men också ute i världen. Det är då det mest tittade programmet någonsin i världen. Enligt vissa beräkningar ses matchen av 1 miljard människor. Muhammad Ali bli Gud. Han vinner. Det gör inte vi kongoleser som är på väg in i en djup kris på grund av Mobutus vägval.
I don't wanna talk about the things we've come through, though it's hurting me. Now it's history. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. The winner takes it all. Takes it on.
Min familj och jag tillhör Baluba-folket. En folkgrupp som hade gjort mycket motstånd mot den belgiska övermakten och under Mobutus styre, men en av de mest patriarkala stammarna i Kongo. Mannen där är familjens överhuvud. Han bestämmer vad som ska hända och mamma och barnen underkastar sig faderns auktoritet. Farbröder är till exempel viktigare och mer framträdande i familjen än morbröder. Det är också vanligt med bigami. Min pappa har två fruar. Mina föräldrar skiljs när jag är liten. Då flyttar min mamma till en annan stad och lämnar mig och mina syskon hos pappa i Bel Air. Det är inte ens en diskussion. Jag träffar bara henne när hon kommer på högtider. Det är en tragedi för mamma att lämna hemmet och barnen. Men eftersom hon saknar jobb och försörjningsmöjlighet så anses pappa kunna försörja oss barn. En patriarkal realitet i en tid där kvinnan inte gick till skola, hade inte jobb och kunde inte heller försörja barnen. Det var också en självklarhet att kalla pappas andra fru som är kvar för mamma. Det här gör att jag aldrig fick ett starkt band till min mamma. Men minst till synes vanliga familj visade sig vara en helt ovanlig familj här i Sverige. Jag tänkte på det när jag höll ett föredrag för 200 chefer inom svenska myndigheter. Det handlade om etnisk mångfald och jämställdhet inom kriminalvården. Det finns något komiskt i att jag står och föreläser om patriarkala strukturer i Sverige. Tänk hur livet kan bli. På föredraget så utgick jag från boken Vägen hit, en skildring av svensk kriminalvårdshistoria. I föredraget pratade jag bland annat om kriminalvårdens mansdominerade kultur. Hur fängelser är byggda för män och för att män ska arbeta där. Kvinnor fick börja jobba inom kriminalvården först på 70-talet. Innan så trodde man att kvinnor skulle bli förälskade i de intagna och att jobbet var för hård. Idag är kriminalvården mer jämställd. 45% av de anställda är kvinnor, även på chefsnivå, ett arbete som pågår hela tiden. Tydligast blev det för mig hur lite kvinnoperspektiv det finns i våra anstalter när jag jobbade som chef för kvinnoanstalten Hinseberg. Kvinnorna där kom till anstalten i sämre skick än vad jag sett tidigare. Många hade beroendeproblematik och mådde oftare sämre psykiskt och var suicidala. De hade andra problem, att kvinnliga intagna ibland var gravida och födde barn i anstalt. Det gör att man behöver andra sätt att vårda. Vi måste kunna göra vårt uppdrag, men också kunna vara en miljö där ett nyttfött barn ska kunna vara med sin mamma. Det här var inte det enklaste uppdraget. Jag tänker också på andra kvinnor, de som ringer mig, de vars söner och döttrar är intagna på våra anstalter. Det är kvinnor som ringer, alltid. Våra mammor genom alla mina år. Det är mammor som aldrig ger upp. Mammor som finns kvar när sonen eller dottern har orsakat lidande för andra. Dessa ofta ensamstående mammor måste få stöd från samhället mycket tidigt. När de ensamt brottas med uppfostran. När de inte kan hjälpa barnen med hemläxor. När de inte räcker till. Jag önskar att de mammor som har svårigheter att övertyga om vikten av skolan och framtida konsekvenser av ett dåligt omgänge får mycket bättre hjälp. Så att jag inte möter dem i telefonsamtal när deras barn hamnat i anstalt.
Je rêve son visage, je décline son corps et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait.
Min resa genom kriminalvården började redan 1998. Den våren har jag varit i Sverige i 8 år. Jag sitter i min lägenhet i Västerås och tänker på min högskoleutbildning inom humaniora och beteendevetenskap. Jag undrar, vad ska jag bli? Vad är min plats i det här samhället? För att få in pengar och försörja min familj extra jobbar jag som ordningsvakt. En vaktkollega som bor i min trappuppgång berättar att han jobbar som kriminalvårdare. Jag inspireras och bestämmer mig för att söka sommarjobb på Tillbergaanstalten i Västerås. Jag söker flera gånger men kallas aldrig till intervju. Jag söker mig vidare till anstalter längre bort utanför Eskilstuna. Till slut kommer jag vidare till intervju på Hällbyanstalten, ett fängelse med Sveriges högsta säkerhetsklass. Jag förbereder mig och väljer passande kläder för att göra ett gott intryck. Beige kavaj, kritvitt skjorta, blå prickig slips, välpressade ullbyxor. Till det mina blanka nypolerade finskor. Den dagen, klockan 1, knackar jag på Hällbyanstalten. En bestämd kvinna i 50 års ålder släpper in mig. Säkerhetschefen Annika Alstrand. Intervju pågår länge. Hon är varm och vänlig men ställer raka och tydliga frågor. 2 sticker verkligen ut. Den första handlar om mina kläder. Jag har tydligen klätt mig själv. Jag förstår ingenting. Under 90-talet så har kriminalvården tagit bort tjänstedräkten i ett försök att avdramatisera vaktrollen för att ta ner maktförhållande och skapa bättre relation mellan personal och intagna. Och här sitter jag, uppklädd till tänderna. Jag måste helt enkelt klä ner mig. Den andra frågan handlar om min hudfärg, hur jag ser ut, som det ofta uttrycks. Om jag får jobbet kommer jag att vara den första svarta mannen någonsin som arbetat på Hällbyanstalten. Jag får frågor om hur jag ska hantera intagnas kommentarer med koppling till just färgen på min hud. Och jag verkligen svar på det. Jag går väl inte runt och tänker att jag är svart och att det är ett problem. Frågan om min hudfärg väcker många tankar hos mig. Orkar jag jobba i en miljö som varje dag påminner mig om att jag är annorlunda? Jag förstår att frågan egentligen är ställd med omsorg för att uppmärksamma mig om den hårda verkligheten i fängelset. Jag är osäker. Vill jag ens jobba här? Men bara några veckor senare kliver jag in på anstalten. Jag har tagit sommarvikariatet och blir alltså den första svarta mannen i kafferummet på Hällby. Flera kollegor är nyfikna och ställer frågor om min bakgrund och min upplevelse av Sverige. Jag är van vid den typen av frågor. Men de intagnas reaktion är svårare. De ropar och kommenterar så fort jag passerar. När jag visar mig i vaktrummet, dit de intagna kommer för att be om hjälp, så säger de saker om mitt utseende och skrattar. Trakasserierna blir värre och en dag hör jag hur en intagen, helt provocerad, skriker en ordet till mig. Flera följer efter och ropar samma sak. Det är förnedrande. Det kommer från alla olika håll, men mest från ett och samma gäng. En grupp unga män, andra generations invandrare, som själva har utomeuropeiska föräldrar, men från andra delar av världen än just Afrika. Jag är extra chockad att det kommer från just dem. Jag har alltid trott att vi utomeuropeiska invandrare har en form av gemenskap, en sympati för varandra som får oss samma. Jag menar, vi kallar varandra för bröder och systrar. Tyvärr så finns det en tyst rangordning även bland invandrargrupper, precis som i övriga samhället, som styrs av hudfärg och välfärdsnivå i det ursprungliga landet. Jag vågar påstå att afrikanen är lägst i den rangordningen. Att höra en ordet från dem jag tror har en gemenskap med påminner mig om den rangordningen. Det gör så ont och jag överväger att sluta. Jag har svårt att somna på nätterna och känner mig uppgiven. Men jag är inte bara ledsen utan arg. Jag har flyttat land, sett värre saker och kommer inte brytas ner. Jag förstår att syftet egentligen är att de intagna vill skapa rädsla och uppgivenhet hos mig. Som de vill ska leda till att jag ska göra som de vill. Intagna försöker styra avdelningen och hela fängelset. Det är inte rättvis mot varken brottsoffren, men inte heller mot mig som vårdare och människa. Ska jag jobba kvar måste det här förändras. Jag bestämmer mig för att försöka. Tiden som följer bygger jag upp en strategi där jag inte visar att jag är rädd för de intagna. Jag börjar rapportera om jag ser eller hör minsta lilla plan om narkotikaaffärer, insmugglade mobiler eller hot om våld. Jag springer snabbast på varenda larm och håller extra koll på celler som tillhör gängledare. Jag står ut med hat, hot och trakasserier, men signalerar att det inte är okej och har säkerhetschefen Annika Alstrand bakom mig. Med hjälp av många fantastiska kollegor och chefer kommer jag att älska mitt jobb och komma de intagna nära, de som vill förändra sina liv och vill lämna den kriminella banan. Efter ett år på Hällbyanstalten intervjuas jag i Eskilstuna-Kuriren med rubriken Jacques Mwepu river murar, som den första afrosvensken på anstalten. Men idag är det annorlunda. 22% av kriminalvårdsanställda har utländsk bakgrund. Vi har anpassat oss till hur samhället ser ut i stort. Men en sak som aldrig anpassat sig är min klädstil och mina kavajer. Den här Paris-baserade kongolesen sjunger om kongolesernas fåfänga och att kongoleserna ofta är uppklädda till tänderna. Ni skulle bara se mig just nu i studion, hur jag ser ut. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Mitt ute på en grön åker i Närke syns en hög mur. Byggnaden skiljer sig skarpt från naturen och är 55 000 kvadratmeter gul betong. Det sitter kameror monterade överallt för att registrera minsta rörelse. Bakom säkerhetsdörr efter säkerhetsdörr finns ett slutet samhälle. Många kallar det för Sveriges hårdaste plats. Jag kallar det min arbetsplats. Jag är chef av Kumla-anstalten. Idag har det gått 24 år sedan jag fick sommarvikariatet på Hällbyanstalten. Sedan dess har jag varit på olika fängelser och haft chefsbefattning i 22 år. Chefskarriären tog fart tack vare Annika Alstrand, min mentor, och kriminalvårdschefen Christer Karlsson som såg min potential. Men jag har också haft förmånen att vara utlandsplacerad som kriminalvårdsexpert i Bryssel vid EUs utrikestjänst och som rådgivare vid FNs freds- och säkerhetsfrämjande insatser i Afrika. Som utlandsplacerad övervakar man fängelser med svag rättssäkerhet utifrån mänskliga rättigheter. Jag har besökt fängelser där intagna saknar sovplatser. Jag har bevittnat överfulla anstalter på Haiti med stora hygieniska problem som orsakar sjukdomar med dödlig utfall. Jag har fortfarande svårt att återge berättelser från våldtagna kvinnliga intagna i fängelse i östra Kongo. Helt omänskligt. Det jag har sett gav mig perspektiv. Vi har ett otroligt bra kriminalvårdssystem. I Sverige lever vi i en rättsstat med tydlig ordning. Det frihetsberövade livet bakom de höga murarna på Kumla är själva straffet. Inga andra bestraffningar får förekomma. Hos oss är det en självklarhet att intagnas grundläggande och livsviktiga behov tillgodoses. Vårt förhållningssätt och vår värdegrund värnar om människans okränkbara värdighet. Men, vissa frågar mig, förtjänar dömda brottslingar att ha det bra? Med vård, terapi, till och med yoga för intagna? Och mitt svar är, ja, de är människor och ska behandlas mänskligt, oavsett vilket brott de har begått. Det är lätt att betrakta de intagna som onda, men vi ska komma ihåg att det är handlingarna som är onda. Kriminalvårdens huvuduppdrag är att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. För att få en person att vilja förändras behöver vi skapa en stödjande miljö. Det har vi evidens på. Med hjälp av forskning har vi blivit bättre på att utreda och bedöma risker och identifiera behov hos intagna. Det gör det lättare för oss att uppmuntra till behandling både mot kriminalitet och missbruk. Jag ser mitt uppdrag som ett kall och hålla fast vid tron på vården och människans förmåga till förändring. Vad många inte vet är att 70% av våra intagna inte återfaller i brott. Det är en siffra som inger just hopp. Med åren har jag lärt mig att fokusera på det goda. Att vara medveten om det som funkar, om det som går bra. Det är min livsfilosofi. För det mesta funkar ju. Det mesta går bra, trots alla utmaningar. Jag går till jobbet och hoppas få varje intagen. Varenda dag.
I have a dream, a song to see.
Jag är mån om den humana kriminalvård vi har i Sverige, men samtidigt inte blunda för den förändring som de nya formerna av gängkriminalitet tar med sig till anstalterna. Just nu går vi genom en tuff tid och hanterar kriminella gäng med hög våldskapacitet. De påverkar klimatet inne på anstalter. Kriminella nätverk utövar dagligen otillåten påverkan på vår personal genom hot och trakasserier, men även genom direkt våld, vilket är helt oacceptabelt. De utgör också hot mot andra intagna. En grupp kan plötsligt ge sig på en intagen på promenadgård inför bevakande personal. De vill visa makt och skrämma rivaliserande grupperingar. Det kan vi inte acceptera. När det gäller gängledarna måste vi sätta hård mot hård. Jag menar verkligen det. Och göra det svårt för dem att begå nya brott när de är hos oss. De påverkar varandra negativt genom gängen och bidrar till låg motivation till att delta i behandlingsprogram. De intalar varandra att behandling inte är för stora starka grabbar som ska fortsätta med det kriminella livet. Alla intagna måste erbjudas behandling, även den som avvisar. Alla måste få flera chanser att bryta sin kriminella livsstil. Men vi måste också dra gränser och vara konsekventa mot de som stör och förhindrar andra intagna som vill delta. En form av tydlig separation mellan de som vill ha hjälp och de som inte. Sen maj förra året har vi möjligheten att enligt lag skjuta upp den villkorliga frigivningen för de intagna som inte vill delta i behandlingsinsatser. Som ni förstår är mitt jobb svårt. Då gäller det att hålla hårt i hoppet. Den 3 oktober 2011 befinner jag mig på Arlanda och jag är på väg till en konferens på Island. Min telefon ringer. Det är en medarbetare som undrar om jag hört vad som har hänt. En ung kvinna som jobbat ett par år på häktet hör mördas av en intagen på häktet Huddinge. Jag är i chock och undrar hur detta kunde hända. Hon överfölls av en intagen som tidigare legat inne på rättspsykiatri. Det här är första gången en kriminalvårdsanställd miste livet under tjänstgöring i myndighetens moderna historia. Några veckor senare deltar jag i begravningsceremoni tillsammans med vår tidigare generaldirektör och myndighetens regionchef för Stockholm. Jag sitter i kyrkobänken med tungt huvud och tittar runt. Jag letar efter statsrådet, men ingen är där. Inte heller någon representant från justitiedepartementet. De som annars brukar delta och klippa band vid invigningar av nya häkten och anstalter är inte på minnesstunden. Man har saknat justitiedepartementet även på den interna minnesstunden. Det finns inget värre exempel på ett angrepp mot rättsstaten än att ta livet av en polis, en kriminalvårdare eller annan person inom rättsväsendet. Vad mer skulle behöva hända för att väcka uppmärksamhet hos vår högsta uppdragsgivare? I det fallet hade jag önskat att justitieminister gick ut med ett starkt fördömande, deltog i minnesstunden på häktet och signalera stöd till medarbetare i hela kriminalvården. Det här gjorde mig besviken och arg. Jag vill verkligen ta tillfället i akt nu och säga att det där var dåligt. Det pågår jämt diskussioner om hårdare, längre straff, om ökande brottslighet, om gängen. Men vi är de som tar hand om dessa människor varje dag, 24/7, under riskfyllda omständigheter på häkten, på anstalterna och inom frivården. Det är ett utmanande jobb. Just nu brottas alla häkten och anstalter med platsbrist på grund av ökad fängelsepopulation i Sverige. På Kumla bygger vi ut och måste rekrytera många nya kompetenta medarbetare. Mer än någonsin behöver vi öka vår attraktivitet och framförallt vår status. Det kan man signalera från regeringen.
J'entends des bails à trois sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, je suis pas ta gata, dja dja, non.
Jag jobbar i en miljö där jag har sett och hört mycket grymheter, men jag skakar faktiskt av mig mycket och går vidare. Något som kanske gör mig mer hårdhudad. Jag har en djup känsla av att ha sett värre. Länge förstod jag inte riktigt vad det där kom ifrån. Men det finns en händelse som kanske mest av allt påverkat mig och min syn på livet. I decennier förträngde jag den här händelsen och delade den aldrig med någon. Inte ens med mina barn. Det är 1980 i Lubumbashi och jag är 15 år. Och jag och mina syskon skojar fortfarande med varandra genom att hålla upp knutnävarna för att härma Mohammed Ali. När pappa är borta tar jag mycket ansvar för saker i hemmet. Framförallt för min yngre bror Kazadi. Han är ett par år yngre, men modigare än jag. Han är busigare och mer påhittig och ska alltid vara värst. Vi går i olika skolor, men de ligger nära varandra. Vi promenerar samma väg till skolan varje dag. Den dammar och går över ett genvägsspår. Genvägen vi korsar varje dag till och från skolan har en obevakad och trasig bom. Här passerar många godståg fulla av olika naturtillgångar som Kongo är känd för. Kobolt, koppar och naturgummi. Den trasiga bommen gör att man måste titta en extra gång när man passerar. Efter skolan är vi jämt tillsammans, Kazadi och jag. Det mest spännande vi vet är att gå till stadens lasarett och i smyg ta hissen. Stadens största hiss. Upp och ner så många gånger vi kan. För några minuter föreställer vi oss att vi befinner oss i helikopter. Och det känns verkligen som om vi svävar ovanför marken. Ända till vakterna upptäcker att vi blockerar hissen och får bort oss. Vi får hitta på andra läckar. Lastbilar som transporterar gods i Afrika är alltid överfulla och överbelastade. De åker ganska sakta. Min bror och jag, vi springer efter, hoppar och håller i oss i baksidan på bilarna. Vi hänger så länge vi kan innan man hoppar. Det är en populär lek i Afrika och min bror vinner nästan alltid. Kazadi, som alltid ska vara värre, börjar tänka på andra typer av fordon som leken kan gälla. Den dagen är jag på väg hem efter att jag och en kompis sett stadens två främsta fotbollslag. Vi promenerar på den dammiga vägen mot genvägspassagen. När vi närmar oss skymtar jag en stor samling av människor. Jag vet vad det betyder. Att en olycka har inträffat vid bommen. Det har hänt förut. Jag börjar springa för att komma dit och se. Mitt hjärta slår snabbare desto närmare vi kommer. Men bara tanken av en människans mjuka kropp mot stenhård räls gör mig kall. En skolkamrat som redan är på plats får syn på mig, springer emot mig och säger: din bror är påkörd av tåget. Det är din bror. Jag puttar honom åt sida och fortsätter rakt in mot folkmassan. Jag tar mig fram genom alla människor och skriker: vad är han? Jag vill se min bror. Vad är han? Den otäcka synen av min brors delade kropp glömmer jag aldrig. Hans huvud är helt och jag omfamnar det och skriker hårt och högt. Smärtan jag känner är så djup att det känns som om alla mina organ ska gå ur mig. En kvinna som står vid min sida sträcker sig fram och täcker över min bror med tyg. Sen minns jag inget mer. Inte förrän dagen därpå. Min farbror Hippolyt tar hand om begravningsprocessen. Jag är med, men är stum. Jag har tappat rösten och har inga tårar kvar. När jag går tillbaka till skolan efter lovet går jag ensam. Jag går för första gången mot genvägspassagen. När jag kommer fram till rälsen ser jag torkade röda fläckar. Jag kan inte förstå att det är min bror. Jag kan inte förstå att han inte går vid min sida och aldrig kommer att göra det någonsin igen. Man kan aldrig veta vad som händer i livet. På några minuter, några sekunder av en barnsligt lek kan livet sluta tvärt. Den här låten, den handlar om människans utsatthet och att man ska värna om livet och ta vara på det man har just nu. Kazadi.
Säg mig hur långt en man måste gå innan han kan kalla sig man. I vinden, min vän, i vinden finns ditt svar. I vinden som blåser finns ditt svar.
Min familjesituation har gått från trygg till väldigt rörig. Det beror inte bara på min bror utan också på min pappa. Han är misstänkt för förskingring inom tullverksamheten han jobbade på, vilket han själv avvisar. När han släpps från häktet kommer han inte hem utan flyttar till en annan stad. Och jag ser honom inte på 10 år. Jag vet inte till denna dag vad som egentligen hände. Men mitt liv tog en ny riktning. Jag har alltid varit mycket intresserad av människan, filosofi och gått i kyrkan. När jag är 15 år började jag därför en resa mot att bli präst. 6 år kommer det att ta i första etappen och jag flyttar till en katolsk klosterskola, Sankt Franciscus. Livet i klostret är strukturerat med fasta tider för varje aktivitet. Vi vaknar 5.30, deltar i en första bön och en snabb gudstjänst. Sen är det stränga lektioner inom filosofi, latin och litteratur. Efter det lunch, hemläxor innan det är dags att bidrar till klosterarbetet. Jag hjälper till i trädgården. Jag älskar omväxlingen mellan handarbetet, studier och andligt liv. Jag tillbringar hela min gymnasietid i kloster. Det hjälper mig att ta mig genom tiden efter min brors död och finna inre ro och en styrka som jag än idag har. Efter studenten är jag kvar i klostret och börjar jobba som lärare och ungdomsledare vid katolska grundskolan som drivs av klostret. Jag är 19 år och håller på att bli en man. Vid den här tiden kommer jag i kontakt med en person som kommer att betyda mycket för mig. Sen får jag, en tidigare präst som lämnat klosterlivet, läst på universitet i Kongo och Europa och har barn i skolan jag undervisar på. Han undrar om jag kan hjälpa barnen med hemläxor på kvällarna. Jag tackar ja och pausar det meditativa livet några eftermiddagar i veckan. Jag hjälper hans tre barn och märker snabbt att den äldsta eleven, en flicka, är mycket begåvad. Hon är snabb och löser skoluppgifterna själv. Eftersom hon är självgående så hjälper jag egentligen bara två barn med läxor, men tar betalt för tre. Det här låter inte bra för en blivande präst. Ännu värre för en blivande präst är att jag börjar tvivla om det verkligen är präst jag ska bli. Jag börjar tröttna på de monotona uppgifterna i klostret. I ett samtal med pappan i familjen undrar han över mina framtidsplaner. Han säger, det finns många sätt att känna Gud, inte bara genom prästerskap, utan hur man är som människa och att känna samhället i stort. Det kan man göra i andra yrken också. Han uppmuntrar mig att söka till universitetet i Lubumbashi. Jag söker och jag kommer in. Bye bye klosterlivet. Hallå, good time på campus. Och den högpresterande dottern som jag läste läxor med eller inte hjälpte så mycket kommer att återkomma i den här historien och spela en mycket viktig roll. Mina år på universitetet är mina bästa år i Kongo. La Bohème på riktigt. Universitetscampus i Lubumbashi är stort som en egen stadsdel med tusentals studenter som kommer från hela Kongo och från angränsande länder i centrala och östra Afrika. Det är mycket natur, höghus och en park som ett slags centrum. Jag går runt där i gott sällskap av en megafon. Min röst ekar över hela campusområdet.
Ikväll är det konsert i aulan. Missa inte det. Kom gärna och ta med er vänner.
Jag har fått smeknamnet Megafonmannen eftersom jag gör reklam för allt som händer på campus. Sportsevent, konferenser och teaterföreställningar. Några event skapar jag själv och skriver och framför korta farser. Tyvärr så ropar ofta någon tillbaka. Lägg ner din jävel! Du stör! Jag pluggar! Ja, det hände ibland att jag blev riktigt irriterad och ropade tillbaka. Saker som jag inte kan säga på svenska. Men för den som förstår franska så...
Femta gull!
Jag läser juridik för att bli advokat. För att kämpa för de som är offer för det korrupta systemet. Om man inte har råd att betala försvarsadvokat eller anknytning till makten kan man inte vinna tvister. Som liten förstod jag inte hur Kongos levnadsvillkor var influerade av kolonialmakten, men det blir mer och mer uppenbart när jag började studera och förstå Kongos kris. I början av 90-talet blåser frihetens vindar i Europa. Berlinmuren faller, Sovjetunionen upplöses och diktatorn Nicolae Ceausescu har avsatts och avrättats i Rumänien. Det är nervöst även i presidentens palats i Kinshasa. Nu börjar dagliga demonstrationer runt om i Kongo som kräver demokratisering och multipartism i landet. Diktator Mobutu, som skulle sitta vid makten i några månader, firar 1990 sitt 25-årsjubileum. I början av april 1990 kommer jag ut från den enda livsmedelsaffär på campus och hamnar mitt i en demonstration. Det är hundratals studenter som vill få bort Mobutu. Jag tillhör en grupp som stödjer det enda oppositionspartiet, en hemlig rörelse som har skapats av tidigare riksdagsmän. Jag visar min tillhörighet tillsammans med mina kompisar. Vi har slips och kavaj på oss, klädsel som regimen har förbjudit. Plötsligt märker jag hur stämningen ändras. Mitt i demonstrationen upptäcker man att vissa studenter är inte studenter utan hemliga spioner från regimen som har koll på vilka som demonstrerar. Stämningen blir aggressiv. Några av studenterna börjar hota de som kommunicerar med Komradio. Snabbt anländer en konvoj och flera militärer hoppar ut. De skjuter flera varningsskott. Ett av skotten träffar en oskyldig student som dör. Det är kaos på hela campus. Tillsammans med några kompisar springer jag därifrån och barrikaderar mig på rummet. Mitt i natten dyker en milis upp till campus. Beväpnade med knivar och skjutvapen söker de genom demonstranternas studentrum. De besöker också mitt rum. Men jag har redan flytt från campus mitt i natten genom skogen. Många studenter mördas den natten. Situationen blir värre när säkerhetstjänsten drar igång en jakt efter de studenter som var inblandade i demonstrationen. Jag försöker ha koll på hur de rör sig och byter ständigt bostad. De är civilklädda och söker efter mig på olika platser och hos mina släktingar. Situationen är ohållbar. Jag kontaktade den före detta prästen vars barn jag hjälpte med hemläxor. Han har ett högt uppsatt jobb och många kontakter. Han kontaktade det belgiska generalkonsulatet i Lubumbashi och jag får reda på att om jag ska överleva måste jag fly landet och Mobutu. Jag ska ta mig över gränsen till Zambia. Jag har varken pass eller tillstånd att resa genom landet. Zambias polis är känd för sin hårdhet mot kongoleser som reser in olovligt i landet. Genom att ge pengar till Kongos migrationsanställda lyckas jag ta mig över gränsen och sätter mig på en buss till Lusaka, Zambias huvudstad. Efter att ha fått flyktingstatus via UNHCR hamnar jag till slut i ett flyktingsläger i södra Zambia, hundratals kilometer från huvudstaden. Livet här är tufft, Vi lever under stora tält för att skydda oss från den 40-gradiga solen. Maten är samma varje dag. Ris och bönor som görs över öppen eld. Allt är en enda lång vänta på beskedet över var jag ska hamna. Förfrågan om att ta emot kvotflyktingar har gått till Kanada, Australien och Sverige. Jag hoppas på Sverige, mest för att det är nära Afrika. Men jag känner till Olof Palme, kampanjen mot apartheid i Sydafrika och att unga svenskar dog i Katanga-kriget. Det enda som finns att göra i lägret är att motionera och läsa. Jag har några böcker som jag läser sparsam så att de inte ska ta slut. Så kommer den dagen. Vi ska få besked. Den 13 november 1990 går jag ombord på ett plan med destination Stockholm Arlanda. Planet lyfter och jag tittar ut över kontinenten som jag tvingas lämna. Mitt liv förändras nu. For altid.
We're far between sundown's finish and midnight's broken toll. We ducked inside the door with thunder crashing. We're tolling for the searching ones on this speechless seeking trail.
Dottern som jag var hemlärare till, som gjorde läxorna helt själv, hette Giselle. Giselle kom till Sverige som vuxen för att bli min livskamrat och är den kvinna jag lever med sedan 27 år tillbaka. 1996, när Giselle väntar vårt första barn, flyttar vi till en större lägenhet i stadsdelen Valby i Västerås. Samma dag som vi flyttar in knackar ett äldre par på. Det är Aino och Bera Svensson. Vi tror att de ska lägga någon kommentar om att sådana som vi inte ska spela hög musik, inte göra oväsen eller skapa problem. Men istället hälsar de oss välkomna och säger att vi kan be om hjälp om vi behöver. När vi kommer hem med vår son Jean-Luc från BB den 13 december har Aina och Bera och några grannar i trappuppgång arrangerat ett Lucia-tåg med flickor som kommer till oss och sjunger. Det är starten på en lång vänskap. Aina och Bera lär oss att plocka svamp vid deras sommarstuga. Deras egna barn blir som äkta syskon. Aina följer med på vår dotters ballettföreställningar och kommer med present när barnen fyller år. De blir som våra barns svenska mormor och morfar. En dag får vi ett samtal om att Bera hamnat på sjukhuset. Han är svårt sjuk och vi ska dit för att ta farväl. Redan dagen därpå har Bera lämnat oss. Begravningen äger rum en vacker solig dag. Alla är uppklädda i den fina kyrka i Fagersta. Min egen pappa dog kort efter att jag hade kommit till Sverige och jag var inte med på hans begravning i Kongo. Men när jag går på Beras begravningsceremoni är det till en man som också behandlat mig som en son. Så börjar en låt spelas. Utan att veta om det så har Aino valt min absolut favoritsång, Seven Spanish Angels med Ray Charles och Willie Nelson. Men det här är en svensk version med Lasse Stefans. Precis lika vacker den.
Hon förstod att han var sårad.
Tack Aino för din kärlek och ditt engagemang i vårt liv. Må du vila i frid, Bera. Ni har betytt så mycket för mig och min familj i Sverige. Ni har aldrig dömt oss och gav oss en plats i era hjärtan.
Just där gryningen tar vid. Tills det sju av himlens änglar ur en blodröd soluppgång.
When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home.
Giselle, mon amour, det är lite konstigt att tala till dig genom radio. Du har bidragit till att jag är den jag är. Den begåvning du gav uttryck för som flicka i Kongo följde med till Sverige och ledde till civilingenjörexamen i datateknik. Och som entreprenör erhåller du den prestigefyllda titeln hedersdoktor vid Mälardalens högskola. Men det viktigaste av allt är att du är den bästa mamma i världen. Genom dig har jag sett det starka bandet som kan finnas mellan en mamma och ett barn. Det är så fantastiskt att ha dig vid min sida. Det vet du. Till Jean-Luc och Désiré, det bästa jag vet är att vara er pappa. När jag har jobbat och varit ifrån er, jag saknade er så mycket. Ni är född i detta land. Ditt pappa kom när han var 26 år och mamma anslöt när hon var 20. I Sverige kan ni bli precis vad ni vill. Det gäller att vara uthållig som en långdistanslöpare och ta kontroll över era liv. Vi ska vara tacksamma över det vi är och det vi har. Livsglädjen och optimismen har vi i blodet. En gåva vi fick av Gud som en fetisch för att alltid ha hopp. Jag tror på er. Ni måste tro på framtiden. Och du som har lyssnat, jag trodde att mitt sommar skulle handla om att ta med er bakom Kumla murarna. Men det har lika mycket handlat om att komma in bakom mina egna murar. Om det mänskliga, det vi har gemensamt. Tack för att du lyssnade.
Producent Matilda von Essen. Ett av 2021 års mest uppskattade program var med polisen, tv-profilen och föreläsaren Nadim Ghazale.
Vi sitter på varsin sida om bordet och på varsin sida om lagen och det är som att jag ser min alternativa framtid. Hur det kunde gått? Vad det kunde ha blivit av mig? Jag vet inte vad som hände med honom och hur han till slut hamnade på den sidan bordet. Men jag vet vad som hände med mig. Jag slet mig hit. Jag hade god hjälp, men till slut så kommer det ner till dina egna val. Det här är ditt liv. Andra kan låsa upp dina dörrar, men det är du som måste öppna dem och kliva in.
Sommar med Nadim Ghazale finns i appen Sveriges Radio Play.